Radio är ett begrepp som naturligtvis inte fullt ut kan sammanfatta 86-årige professor emeritus Torgil Möllers liv. Men nog har det spelat en stor roll. Från ungdomens kortvågslyssnande och teknikintresse över till att han valde att arbeta med cancervård och det som då kallades radioterapi och användes som cancerbehandling. Månadens ansikte, lundabon, läkaren och forskaren Torgil Möller har också haft en synnedsättning hela livet och är numera helt blind. Men vi börjar ändå med en bild. Den är från 1950-talet, föreställer honom själv som allvarlig ung gymnasist i diagonalrandig slips. Och vi frågar om Torgil Möller minns den.
Ja, det tror jag. Jag sitter vid ett skrivbord, va?
Ja.
Med en världskarta bakom mig.
Ja.
Det är ett ungdomskort. Det är när jag var gymnasist. 1954 tror jag det taget. Och jag sitter väl och gör någon hemläxa i matte eller någonting sådant. För jag har för mig att där ligger en räknesticka vid sidan om. För det hade man på den tiden.
Berätta, om du tänker tillbaka, vem var han? Vem var du då?
Jag siktade nog på antingen att läsa teknisk fysik vid Chalmers eller medicin i Lund. De två alternativen, och då fick man ju ha betyg så det räckte.
Han ser väldigt målmedveten ut i mina ögon.
Ja, och anledningen till att det blev de valen och framförallt teknisk fysik som jag funderade på, det blev ju inte det. Det var att jag har alltid varit väldigt tekniskt intresserad. Jag har sysslat väldigt mycket med radio och byggt radio, och under gymnasietiden skulle man göra enskilt arbete och jag byggde en katodstråleoscillograf.
Det får du förklara.
Det är i princip en liten tv-skärm där man kan projicera kurvor beroende på vilka elektriska signaler man har skickat in till den här apparaten, och så kan man avläsa till exempel ljudfrekvenser från en mikrofon eller någonting annat.
Men stack du ut genom att göra det här som ett sånt arbete?
Inte på något vis. Vi var ett stort kompisgäng och jag är uppvuxen i Trelleborg, Söderslätt. Och det var väldigt många klasskamrater som kom ifrån gårdarna runt omkring. Vi var inne på en konsert i Malmö, Jazz at the Philharmonic. Det var Ella Fitzgerald, det var Oscar Peterson, det var Barney Kessel och det var Gene Krupa.
Jösses.
Ja, det var ett minne, absolut. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone. Vi var några stycken som sysslat med radio och DX-ing. Kortvågslyssning, man skulle få in radiostationer så långt bort ifrån som möjligt. Helst med egen byggd apparatur.
Men det blev medicinen ändå. Ja. Hur kom det sig?
Jag tänkte egentligen blir nog teknisk fysik i längden allt för abstrakt, och matte var väl inte min allra bästa sida. Det var mer fysik och kemi som jag gillade väldigt skarpt. Och det har man ju användning för inom medicinen. Där finns ju så oerhört många val man kan göra, och jag var relativt tidigt inne på min specialitet, nämligen radioterapi.
Som ingenting har med DX-ing och kortvåg att göra.
Men det är en teknisk specialitet.
Och då talar vi cancervård.
Ja,
jag tror inte begreppet radioterapi säger yngre personer idag någonting.
Gör det inte, för att radioterapin som den var då, den har ju helt förändrats. Dessutom har ju specialiteten bytt namn till onkologi. Och det gjorde den på 70-talet. Men när jag började, jag hade mitt första vikariat på radiologiska kliniken, som det hette då, jubileumskliniken, 1958, och då var det radioterapi, och jag har min specialistkompetens i radioterapi.
Hur var det med synen? Du har en synnedsättning som började tidigt och nu är du helt blind. Men ja, hur var det då?
Jag har ett medfött glaukom, och det upptäckte far och mor väldigt tidigt. Jag var några månader och väldigt, väldigt ljuskänslig, så att då konstaterade man glaukom, och jag opererades någon gång 9 månaders ålder någonting, och sedan en gång till vid 4 års ålder. Efter det, när jag var rätt så ung grabb, så jag tyckte ju att jag såg ju normalt. Det gjorde jag ju inte, för det var ju relativt kraftigt nedsatt. Det var lite svårt i skolan att se vad läraren skrev på tavlan. Att rita kurvor och titta på dem, det var inga problem. Det höll sig någorlunda upp till studenten, och sen så kunde jag ju börja läsa medicin. Strax efter att jag hade blivit färdig 65, så fick jag en näthinneavlossning på båda ögonen, och det opererades. Det gick inte att rädda det ena ögat, så det blev helt blint. Och det andra ögat, det klarade sig, men med stark synnedsättning.
Och när du var igång och arbetade på 70-talet, hur mycket såg du då?
Jag såg väl som bäst 0,3 på ena ögat. Det andra var ju blint. Det var ju en av de saker som gjorde att jag kunde inte bli kirurg, till exempel. Och så småningom så tyckte jag att det var lite svårt att till exempel göra en ordentlig öron-näsa-halsundersökning på patienterna. Och det var i slutet av 70-talet. Och det sammanföll väldigt väl med att Socialstyrelsen kom med rekommendationer på hur man skulle organisera cancervården och inrätta så kallade onkologiska centra. Då fick jag ansvaret för det onkologiska centret här nere i södra sjukvårdsregionen. Och det var ju, kan säga, rent administrativt. Och då efter det så släppte jag patientkontakten. Jag fortsatte med en del arbeten inom radioterapin, bland annat i diverse standardiseringskommissioner fram till 2000-någonting.
Det är inte så att du nedvärderar din insats lite genom att beskriva den så. Vad var det du gjorde? Du ligger bakom någonting som används över hela världen.
Ja, om jag går tillbaka lite i tiden, så var det ungefär 1970 när vi fick vår första linjär accelerator på kliniken. Alltså en strålbehandlingsapparat som levererar högenergetiska fotoner och elektroner. Och då plötsligt så kunde man ge betydligt högre dos till djupliggande tumörer. Och detta innebar att man måste planera behandlingen på ett individuellt sätt för att kunna ge den bästa fördelningen av stråldosen. Och det fanns inga definitioner, inga riktiga begrepp då. Då startade vi en diskussionsklubb på onkologiska kliniken. Vi kom fram då till en begreppsapparat, och radiofysikprofessor Kurt Lidén, som var sekreterare i International Commission on Radiation Units and Measurements, tyckte att ja, men det här ska inte bli en Lunda-grej för sig, utan det får ju bli internationellt.
Och det blev internationellt. Det finns filmade inslag där man ser Torgil Möller på resor till olika länder, samarbetande med kollegor kring en framväxande gemensam terminologi som skulle göra så att onkologer världen över förstod varandra i behandlingssammanhang.
Vi kunde tala samma språk plötsligt. Och de här kriterierna, de ska man använda för att beskriva hur man har gett en behandling så att andra kan reproducera den.
Du säger att du slutade ha patientkontakten. Jag tänkte på, jag lyssnade på en intervju med dig där. Ja. Du pratar om hur det var inom onkologin när du började, och att man skulle alltid ge någon form av hopp. Det låter ändå som det är väldigt långt ifrån diagram och stråldoser och så.
Precis, det var det. Och det var en väldigt fin stämning på kliniken, och just det här med att det var inte hopplöshet som präglade, utan det fanns alltid någonting man kunde erbjuda patienterna. Vi hade inte så där väldigt många olika, vi hade ju inga cytostatika på den tiden. Det fanns andra möjligheter, och man kan säga att det var väl förstadiet till den moderna palliativa behandlingen som vi utvecklade då. Och det var väldigt positivt, man fick väldigt god kontakt med patienterna, och det var faktiskt några patienter som inte ville säga adjö när jag sa att nu måste jag sluta med att ha patientkontakt, utan de ville komma och prata, och jag sa att jag kan inte undersöka dig i öron, näsa, hals eller ordentligt, men jag kan klämma på dig och jag kan tala med dig.
Och detta att kunna kombinera högteknisk kunskap med att också ha närheten till patienterna. Vad hos dig, säger du, är det som gör den kombinationen?
Jag vet inte. Jag tycker nog om att försöka hjälpa människor i den mån jag kan.
Cancervården har ju utvecklats enormt sedan Torgil Möller kom till det som då ännu inte hette onkologen på SUS i Lund, som då hette Lunds lasarett. Och läkarstyrkan i cancervården där, den bestod av en handfull personer.
Vi var väl 6 eller 7, och så dessutom var det ofta en röntgendiagnostiker. Därför att på den tiden så fanns det en specialitet som hette röntgendiagnostik och röntgenterapi. Det fanns alltså röntgenterapiapparater ute på många av centrallasaretten. De försvann ju när sen högvårdsbehandlingarna kom.
Men annars, 6-7 på hela onkologin här i Lund?
Ja, visst. Vi hade som maximum nästan 100 vårdplatser.
Fanns det någonsin någon situation där du kände att upp, det här med cancer, det är ju så jobbigt för de som drabbas och för deras omgivning och människor avlider, och att du har känt att nej, nu tar jag bakdörren ut?
Aldrig. Jag vet unga kollegor som kom och till exempel gjorde någon sommarjobb eller de kom på olika kurser till oss. Och det var många av dem som tyckte att det var förfärligt, att här skulle man inte kunna arbeta. Men det är också väldigt många som har den samma inställning som jag har och har blivit där och utvecklat just den här, vad ska man säga, empatiska sättet att ta hand om patienter och vårda den här kontakten mellan patient och läkare. Jag har aldrig drabbats av tvivel.
Nu ska du få göra det som vi alltid ber om i de här porträtten. Berätta hur du ser ut.
Ja, det är inte så lätt, för det var väldigt länge sedan jag såg mig själv. Men jag är 1,80 lång för ögonblicket. Jag var 1,85 som längst en gång i tiden. Normalt konfigurerad, kanske lite mager om bena. Ovalt ansikte, slätt, rakad, rak näsa. Passet säger gråblå ögon. Och så har jag glasögon med tunna metallbågar, lite rektangulärt formade, lite avrundade i hörnen. Tonade glas, liksom mer kosmetiskt än funktionellt. Jag har glasögon. Och så har jag en vit kalufs. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one.
Och utanför ditt arbete, du nämnde jazzen, har den fortsatt att hänga med?
Jag lyssnar väldigt mycket på musik och jazz. Tyvärr så spelar jag inte själv, jag har försökt, men i skolåren så hade vi en liten grupp som spelade tradjazz. Då spelade jag trummor, men sen har det inte blivit så mycket eget musicerande. Men däremot så lyssnar jag väldigt mycket på, ja, inte bara jazz utan all musik. Vi går ofta på, så ofta vi kan, på konserter och opera och teaterföreställningar. Så att det intresset har vi båda naturligtvis.
Du och din hustru, ja. Sen över 60 år.
Ja, vi har varit gifta i 63 år.
Och det håller än.
Jajamensan, så är det.
Och synskadesammanhang, du är ju ett vanligt förekommande ansikte på SRF Lundabygden.
Ja, det är det jag är. Inte så där jätteflitigt, av och till. Under tidigare år så satt jag med i styrelsen. Nu är jag lite mer perifert, men lite aktiv ändå. Ett av de saker som vi organiserade nyligen, det var framförallt Ann-Kristin Fast som höll i det. Det var en studiecirkel om det astronomiska uret i Lunds domkyrka. Och det var väldigt trevligt.
Men har din tekniska kunskap varit till nytta i det här sammanhanget på något sätt?
Ja, jag hittade faktiskt för ett tag sedan gamla ritningar som jag hade gjort på 60-talet. Då hade jag fått för mig att jag skulle bygga ett astronomiskt ur. Så jag hade suttit och räknat ut kugghjul och sådana saker för att få ett planetarium, alla planeterna, att gå på rätt håll och i rätt tid.
Varför blev inte det av?
Jag hade inte tillgång till den finmekaniska verkstad som man skulle behöva då.
Är det någonting du vill tillägga?
Inte annat än att det finns väldigt mycket man kan göra trots att man är blind. Livet tar inte slut med att synen försvinner, utan det finns andra saker man kan syssla med och det öppnar ett nytt landskap på något sätt. Jag brukar säga att vara blind, det är opraktiskt, men det är inte omöjligt.
Har du någon föreställning om vi säger att den här studenten på bilden här bredvid oss skulle vara i 19-årsåldern idag? Skulle han ha samma chanser som du, eller har världen blivit så komplex att det är svårt? Eller är det så att alla hjälpmedel gör istället att det skulle vara lättare? Har du någon idé om det?
Jag tror att det skulle vara lättare, för att det dröjde väldigt länge innan jag fick några hjälpmedel överhuvudtaget. Så att jag slutade ju ett år i förtid för att jag tyckte det var svårt att fungera. Jag hade en fantastisk sekreterare som hjälpte mig. Men jag tror att det skulle vara mycket enklare idag med de här tekniska hjälpmedlen som finns.
Det sa Månadens ansikte, pensionerade onkologen och forskaren professor emeritus Torgil Möller i Lund. Reporter var Dodo Parikas.